There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkommen till En timme med, där jag, Samia Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag en otroligt spännande person, nämligen Jörgen Andersson. Jörgen har varit många år på H&M och haft olika ledande befattningar, bland annat som varumärkeschef och marknadschef, var med och lanserade Karl Lagerfeld-samarbetet bland annat och andra otroligt spännande saker. Han blev rekryterad till Uniqlo en tid senare som global marknadschef där, och delar med sig av sin resa, sina lärdomar, vad han varit stolt över men också vad han var mindre stolt över när han hade lyssnat. Han hade önskat att han hade lyssnat mer på sig själv och vad han står för och inte gått emot sig själv helt enkelt. Vi går också in på vad som känns viktigt för honom nu i karriären jämfört med kanske 10 år sedan och hur drivkrafterna förändras. Otroligt insiktsfullt avsnitt med många goda råd och tips helt enkelt. Hej Jörgen!
Hej!
Tack för att du vill vara med i min podd.
Tack för att jag får vara med i min podd.
Jag är så glad att jag får spela in med dig. Jag är så nyfiken på din resa och dina lärdomar och på allt som vi kommer att prata om. Men jag vill börja med lite annorlunda frågor. Hur startar du dina dagar?
Ja, om jag får välja, då startar jag med att träna i någon form. Hemma i Sverige så tränar jag gärna på Barry's bootcamp i Stockholm och som kör, tycker jag, bra pass, ja. Energiskt med musiken, det mörka i rummet. Och så det är väl träning och sen en frukost och då känner jag att framförallt efter den här fysiska träningen så känner jag att då kan du kasta vilken skit du vill på mig för då är jag stark och redo för dagen.
Du bygger upp dig själv mentalt.
Väldigt mycket. Jag tror att det är alltså inte bara fysiskt utan det är dopaminet som pumpar ut i kroppen och adrenalinet. Och så jag har upptäckt att jag behöver det, speciellt kanske ännu mer under den mörka tiden på året. Mm. Så försöker jag liksom hitta kroppens egna knark och knarka så mycket jag kan.
Har det alltid sett ut så även när det har varit superköriga perioder liksom när du har jobbat hårt och sådär?
Nej, inte alltid. Jag har nog alltid haft någon form av relation till träning, i alla fall de senaste 20 åren. Men ibland har jag faktiskt kanske inte lyssnat eller respekterat min kroppsbehov. Utan det blir lätt att någon vill starta ett morgonmöte tidigt eller om jag tänkte träna på lunchen så kan vi inte ta ett lunchmöte. Sen, det var en tid jag försökte hålla det där heligt och inte ge upp på de här sakerna som var viktiga för mig. Mm. Men så för jag märkte på mig själv, så fort man börjar göra det, då har man liksom brutit något form av heligt löfte. Och då börjar jag säga, men då kan jag strunta igen. Mm. Så att jag är nog lite periodare. Men nu har jag faktiskt lyckats hålla i en väldigt, väldigt lång period av självrespekt och ge kroppen i kroppen behöver. Mm. Både huvudet och den fysiska kroppen.
Jag kan hålla med dig så mycket. Jag är också extremt beroende. Eller jag märker framförallt skillnad på dagar där jag inte startar dagen med träning. Vilken skillnad det blir på energin. Och som du sa, man blir inte lika tålig för all skit som kastas på en.
Exakt.
Så det är verkligen bra beskrivet. Kroppens egna knark.
Ja, det är som sagt, det kostar ingen förutom träningen. Men det är liksom, och framförallt så är det nyttigt för kroppen.
Ja. Nej, jätteintressant att höra. Kan inte du Berätta lite om dig själv lite kort, den är ju väldigt svår. Men om din bakgrund, vart började din resa?
Ja, den började väl under min uppväxt. Och jag har alltid jobbat någon form så här, inom detaljhandeln.
Mm.
Jag älskade fotografera när jag var liten. Så, vilket ledde till att jag stod och sålde kameror uppe på en butik på Östermalm i Stockholm. Och sen så jobbade jag som många andra extra på ICA och den typen av retail-yrken. Men sen så, av en slump när jag låg i lumpen, så behövde jag extra pengar. Och sökte jobb och fick jobb på H&M på Drottninggatan. Sålde jeans. Och där började min H&M-resa som sen kom att omfatta då under även studietiden. Och jag var väl den första, jag brukar säga, inofficiella trainee. När H&M fortfarande var väldigt litet och ett litet kontor då i Stockholm. Sen så gjorde jag egentligen det mesta där. Gillade H&M därför H&M var och är fortfarande ett bolag där man kan liksom lära sig lite om mycket.
Mm.
Så att är man ute efter en sån här vertikal karriär så kanske H&M, ja, det är stort nog. Det kan man ju göra där också. Men jag ville testa nya saker hela tiden. Vilket gjorde att jag jobbade inom inköpssidan. Jag bodde några år i Tyskland när H&M skulle börja öppna upp butiker på den tyska marknaden. Och där satt jag då som ekonom och räknade på butiksöppningar och kollektioner. Och även som jag fick någon sån här inofficiellt uppdrag, så här, se till att det inte blir för tyskt. Så man blir ju någon form av så här levande kulturbärare och liksom på något sätt sätter kulturen i andra H&M-länder. Men sen så har jag bott i Schweiz och varit landschef där nere som vd och drivit retailverksamheten. Jag har jobbat inom sortiments, var ansvarig för sortimentssidan på herrdelen av företaget. Och även där så kom jag att jobba väldigt mycket med framtagandet av den första Code of Conduct när H&M började på inse, och jag var väl kanske drivande i den där, att i framtiden så kommer vi se på kvalitet i olika perspektiv. Kanske inte så mycket bara plaggrelaterad kvalitet. Att saker och ting ska hålla eller inte krympa eller inte pilla eller vad det nu kan vara. Utan även kvalitet eller någon form av metabegrepp. Där, ja, hur uppträder man? Hur transporterar man saker? Var köper man saker? Och liksom, hur betalar man arbetare i fabrik? Och så vidare. Och så vidare.
Mm.
Så att den biten har alltid fascinerat mig. Därför att jag tror att ett varumärke är så mycket, mycket mer än bara produkterna man säljer. Man köper in, det blir nästan som en religion som konsument. Man köper in ett varumärke därför man gillar ett varumärke. Då måste man primärt då gilla produkter, men framförallt måste man kanske också gilla företaget för det de står för och hur de agerar och vilket ansvar, vilken roll de tar i världen och i samhället. Så jag jobbade väldigt mycket då, så på den sidan, med inköpssidan, och satte igång det där. Och sen så var jag under många, många år då marknadschef. Vilket sedmer också kom att utvecklas till att bli någon sån här varumärkeschef och tittade på nya affärsområden. Var med och tog fram Koss, var med och ledde H&M's köp av Cheap Monday, Weekday, Monkey. Och man skulle liksom gå från ett varumärke till flera varumärken. Så jag liksom lite så här, det var någon som beskrev mig som en sån här långvägare inom H&M. Så man har gjort det mesta.
Varför tror du att det var du som fick de möjligheterna? Vad gjorde du för att sticka ut? Vad hade du för liksom attityd?
Nej, men jag hoppas att det var för att jag alltid har varit väldigt nyfiken av mig, velat lära mig nya saker. Vilket har ju en baksida, att jag blir kanske ibland lätt uttråkad och tänker så här att ja, men nu vill jag göra någonting nytt. Och att någonstans där att lära sig någonting nytt handlar ju om att hela tiden utmana sin komfortzon och kliva in på områden där man, du nämnde innan vi började våran liksom den här inspelningen, hur du i ditt jobb hade fått en säck pengar och var 25 år. Och det var väl också så här, så funkar det. Sen matchas man, har man tur så hittar man ju ett företag där de här värderingarna stämmer överens, mina värderingar. Att sitter jag långt fram på stolen, har jag mycket adrenalin, är jag nyfiken, är jag orädd och orädd menar jag då att jag är inte rädd för att göra misstag så länge jag lär mig misstagen. Och i vissa företagskulturer och hos vissa entreprenörer, i mitt fall var det ju liksom Erling Persson och sen Stefan och även Carl Johan. Det är ju tre generationer Persson som jag fick jobba med, som där det här genomsyrade deras sätt att se på människor och medarbetare.
Mm.
Och då kände jag hela tiden att det blir ju liksom 26 år på H&M, vilket det är ju nästan sådär en guldklockevarning på det där. Att man, men jag kände så länge jag vaknade på morgonen och tyckte att det var kul att gå till jobbet. Så länge jag aldrig hade söndagsångest eller nu är semestern slut, ångest, jag ska gå tillbaka till jobbet. Utan jag fick utvecklas och jag fick testa nya saker. Ett exempel som jag brukar nämna när människor frågar mig när jag skulle, Stefan Persson frågade mig för att jag kunde ta över vd, bli vd för H&M Schweiz. Så jag var rätt ung då och kände mig så här, men Stefan, jag pratar ju inte ens franska. Så här, men gå på en språkkurs då på Berlitz i sommar, som de skrattade. Och gjorde, och jag kunde ännu mindre franska efter den språkkursen. Men det visade liksom, historien är väl mer för att visa att det fanns en kultur där man slängde människor i vattnet och så tog man några kallsupar. Man drunknade aldrig, för då kom livbojen i liksom.
Ja.
Men man fick ta några kallsupar och det där, det passade mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Så att jag tror att när man letar efter företag, arbetsuppgifter, utveckling, så har det för mig nästan varit viktigare att hitta saker där mina värderingar stämmer överens med bolaget och med cheferna, vdn eller vem man nu rapporterar, med deras värderingar. För det är ju en relation, det är ungefär som en kompis eller en kärleksrelation. En jobbrelation är ju, när man säger, det är bara ett jobb. Ja, fast man tillbringar faktiskt mer tid med det än någonting annat i livet, för det mesta. Och då tycker jag man ska ta det på samma allvar som alla andra relationer tenderar till att tas på allvar.
Verkligen, ja, du har så rätt. Jag var bara nyfiken, för det är också så sjukt cool resa att du har fått göra så mycket. Och det känns så, men så svårt för många. Kanske tänker så här, hur skulle jag lyckas göra den där resan? Och det är ändå liksom, du testat på allting. Men det är som du säger, är man nyfiken och orädd, så varför skulle man inte kunna?
Ja, och att vara den där orädda, att knacka på dörren eller vara öppen och transparent och säga, jag skulle vilja lära mig någonting nytt. Och så märker man väl då man återigen sitter fast med fel chef, eller man kanske sitter fast i fel företag eller med fel värderingar, att man håller på din, alltså om jag skulle fått det, nej men du ska hålla på din spelplan. Och här om jag blev approachad av en headhunter för massa år sedan för ett jobb för konkurrerande bolag i Tyskland och till H&M, och så visar de en karriärstege där liksom, du börjar här, och så visar de vad jag kunde nå 15 år senare, och då var det helt så här perplex och sa, fattar du, det är ju mitt liv du har ritat på den här trappan. Och jag vill ju gärna tro att jag kommer upp på första trappsteget och sen kan nå det sista trappsteget inom ett år om jag är duktig nog. Eller så når jag aldrig dit. Men att mappa in människor för mycket och ge dem, så jag har väl aldrig trivs riktigt mycket med mamma. Befattningsbeskrivningar har man ju alltid haft, men de för mig har alltid varit ett ramverk. Jag är mer så här, jag gillar mer när man säger så här, vi är värderingsstyrda, vi står för det här och vi ska ha en nöjd kund i slutändan. Gör vad du vill för att lyckas med det.
Mm.
Då får man ju också människor som bryter de här satta ramarna, och det är det som är utveckling per definition. För att annars får ju människor som bara gör det någon annan gjorde igår och håller sig inom det och känner sig trygga. Och vissa passar för det, men det har inte varit riktigt min grej.
Ja, oh, jätteintressant. Och jag är också nyfiken på när du, eftersom att jag är en marketingperson, för du har också varit med och tagit fram H&M's designsamarbeten.
Mm.
Kan du inte berätta lite om det arbetet, vad du tar med dig om det, eller från det?
Ja, det började ju kort med att H&M satt fast, tycker jag. Eller jag säger satt fast, för jag tycker man satt fast i en underklädsreklam varje jul. Där när det var liksom Nicole Smith och människor körde av vägen och allting, då var det ju liksom lite roligt för att det var nytt. Men sen när det blev liksom, undra vem som är H&M's nästa underklädda tjej, och det här linjära förväntade, samtidigt som samtiden förändrades och att det kändes mer och mer omodernt att sätta upp halvnakna tjejer på husfasader i november varje år. Så då kände vi, nej, vi måste bryta det där, och fick väl uppgiften och säga, men vad ska vi göra istället då? Och då gick vi, jag och kille som heter Janne Nord, vi gick väl tillbaka till H&M's grundaffärsidé som är mode, kvalitet till bästa pris. Och sa, okej, hur maxar vi de här tre parametrarna? Hur maxar vi modet och hur får vi ut alltså kvalitet i form av liksom, ja, förväntat värde då? Och bästa pris. Och då föddes tanken på, så här, men vi ber någon som står för liksom maxmode, och liksom, men vi gör det genom H&M's supply chain och distributionskraft. Och började titta på olika lyxvarumärkesdesigner. Och sen följde ganska snabbt på Karl Lagerfeld då, för att han var ju en, han var ju en ikon.
Mm.
Han var så, han gestaltade, han var symbolen för det här ouppnåeliga lyxen. Och sen genom en kille som vi jobbade med, så, som kände Karl, så sa vi, kan ordna ett möte i Paris? Och så åkte vi ner och så helt enkelt presenterade vi den här idén och sa till honom att människor har beundrat, kvinnor över hela världen har beundrat det hela ditt liv. Och väldigt få människor, de är väldigt mycket pengar och faktiskt haft råd att köpa någonting. Och som, han var ju chefsdesigner för Chanel i många år, och det närmaste Chanel-människor har kommit, alltså om du pratar den breda massa människor, är ju kanske parfymen.
Mm.
Och då sa han så här, ja, kort och gott, enkel pitch, Mr. Lagerfeld, det är väl att vi vill göra kollektion med dig, och genom våran distributionskraft och våran prissättning så kommer du nå en publik som har drömt om dig men aldrig har fått liksom tappa in i ditt universum. Och det, så det var väl 2 minuters diskussion, och han bara tittade på mig och sa så här, I love it, when can we start?
Wow!
Så det var sittande i hans våning i fantastiska palats i Paris, så var det väl, ja, det är ett minne man bär med sig. Det var faktiskt rätt roligt. Mycket energi i det mötet.
Och fantastiskt att kunna, som du sa, erbjuda hela världen och kanske ha råd med ett plagg som man aldrig kanske kunde föreställa sig från honom.
Precis. Och ja, men jag som kanske då växte upp som många med en dröm att man ville bli läkare och rädda liv. Och liksom såg sig själv och påhejade av en mormor som alltid hade ont i ryggen. Och sa, du ska bli läkare, Jörgen, så kan du hjälpa mig med min rygg. Men så hamnade jag i modebranschen. Det känns ju ganska långt därifrån. Men då tänker jag så här att, ja, men någon måste ju kanske klä människorna då. Och inte bara klä utan dem. Och det var ju lite det att efter det här samarbetet så fick jag ett mejl av en kvinna som skrev liksom på engelska och sa så här att ja, kort och gott att jag har alltid drömt om att bära någonting av honom. Men nu för första gången så har min dröm gått uppfyllelse. Och tack så mycket, herr marknadsdirektör. Lite högtalare. Och det jag sparade det där mejlet för någonstans, ja, om man nu letar mening i det man gör, så tror jag att alla har vi något form av syfte. Man kan hitta mening i rätt mycket. Det behöver inte vara, liksom, man behöver inte vara en Elon Musk eller en Steve Jobs eller... Utan alla har vi någon form av liksom plats eller roll att fylla. Det gäller liksom bara titta på så här, vad kan jag göra för att få människor, i mitt fall då, som är mode, att kanske känna sig lite vackrare, lite uppklädda eller ja, vad man nu, vilket syfte man nu än klär sig. Och att det här inte är, som du säger, en prisfråga. Jag jobbade med en fotograf som heter David LaChapelle, och då sa David en gång, när vi höll på min kampanj, så sa han, Jörgen, I believe in 2 things, school uniforms and H&M. Och så började vi prata om det, och han hade ju en poäng. Skoluniformer i liksom England och många länder har ju faktiskt till syfte att människor inte ska bli exkluderade.
Mm.
Med anledning av att de inte har råd, eller deras föräldrar inte har råd att klä dem i märkeskläder. Och H&M har ju lite där samma grej, plocka upp trender och gör det för den breda massan.
Mm.
Det, på samma sätt som IKEA gör, eller Spotify gör musik. Och så. Det är väl någon svenskhet i just det här.
Ja,
alla ska på bussen, som Stefan Löfven brukade säga. Han var statschef.
Men vad tar du med dig för just lärdomar från H&M-tiden? För du var ändå, hur många år var du där nu?
26 år.
26 år. Vad är liksom dina lärdomar från den tiden, nu när du blickar tillbaka?
Dels kan man väl säga så att det är alltid den här, alla fall, som jag lärde mig liksom från Erling, han var helt fokuserad hela tiden alltid på att skapa en nöjd kund.
Mm.
Han var ute på hans tid och promenerade runt i butiker. Nu kan man ju plocka upp kundpreferenser på ett helt annat sätt med data och så vidare. Men hans, det var ju liksom den chef man hade, se till att kunden är nöjd. Kassasystemet rasade ihop en gång i nyöppningen nere i Tyskland, och då hade Erling köpt en låda med cigarrer och tömde lådan och skrev ut handskrivna kvitton. Och det gjorde han givetvis för att också skicka signalen i hela företagen att vill kunden betala, så låt dem betala. Det är liksom, kunden är vår chef. Och sen så är det väl också när att enkel, H&M har ju grund och botten en ganska enkel affärsidé.
Mm.
Och att det svåra är faktiskt ofta att bibehålla enkelheten. Speciellt när man växer till ett bolag. Så, ja, det kanske funkar, säger man, när vi var mindre, men nu är vi större. Och så smyger sig en komplexitet och byråkrati in där, för det finns, och även människor som kanske gillar att krångla till det. Och jag tycker alltid att hålla det alltså att göra det enkla är alltid det svåra. I design, i beslutsprocesser, i allting. Så, och det där gillade jag med H&M, att det var fan inte så komplicerat. Vi sålde mode och vi tittade på vad Kate Moss hade på sig liksom när hon gick ut och partajade. Och så skulle man liksom omsätta det där i trender. Och man kunde, så att den enkelheten. Och sen så är en värdering som H&M har, som är väldigt värderingsstyrt. Men man går tillbaka till en värdering som jag tyckte väldigt mycket om och gjorde att jag stannade väldigt många år. Det kallade man för tron på människan. Och det är tron på människan, att du som medarbetare, vi tror på dig, du sätter dina egna gränser, du är ansvarig för din egen utveckling, var nyfiken, liksom, pusha dig framåt. Och alla har vi liksom våra egna nivåer och ribbor, så att det, liksom, det finns ingen allmän ribba, utan du själv får bestämma vad vill du göra och så får du slåss för det. Men tron på människan spelas ju också i tron på att människor ska ha råd att köpa våra produkter. Så det innebar ju också att blev det för stort och komplext och kostsamt, ja, då var vi ju tvungna att ta ut det för kund. Och då följer lite det här, men då är det färre som har råd att köpa då.
Mm.
Men tron i människan var också tron på de människor som jobbar för H&M i tillverkningsländer. Att sömmerskor som sitter och syr i Bangladesh eller Indien ska ha liksom schyssta löner. Och att man ska liksom... Så tron på människan var, det fanns någon form av en human approach in i allting man gjorde som jag tyckte väldigt mycket om och som jag hela tiden vidmakthöll, att vad skillnaden mellan H&M och kanske då Uniqlo eller H&M eller Gap eller H&M och så här. Och jag tror att det där sitter bottnat lite hos svenskar igen. Jag tror att vi ibland ser inte det där. Det är så mycket som vi är för tätt in på det.
Mm.
Så att om någon säger så här, men fan, vadå, pratar du om socialdemokrati? Nej, jag pratar faktiskt om att vi... Empatin för andra och tro på varandra och tro att tillsammans är vi starkare, att alla kan ju, ingen kan göra allt, men alla kan göra något och tillsammans. Och det där är typiskt svenskhet, säger jag, som har bott väldigt mycket i utlandet, där individualismen kanske har en större prägel på att man är me, myself and I på ett annat sätt. Då.
Mm, mm. Och sedan en tid efter... Så vart du också kontaktad av en herre från Japan.
Mm.
Kan du inte berätta vem det var?
Det var en man som heter Tadashi Yanai. Och Yanai är första generationens entreprenör som grundade ett företag som heter Uniqlo.
Mm.
Idag heter bolaget Fast Retailing och innehåller ju Princess Tam Tam, Helmut Lang och de andra varumärken i portföljen. Men han kontaktade mig och efter jag slutade då och ville att jag skulle då, han letade efter en marknadschef till Uniqlo-varumärket. Jag skulle bo i Tokyo och jag åkte över och träffade honom och jag har alltid älskat Japan. Jag tycker det är fascinerande, för det är väldigt väldigt, väldigt olikt mycket.
Mm.
Och det där kittlade mig, och sen har jag alltid tyckt det finns ett släktskap också, tycker jag, mellan Skandinavien, Sverige och Japan i vår estetik. Mycket det, alltså kopplingen till naturen och mycket annat sådär, där vi tror att vi tänker väldigt, väldigt lika som japanerna. Men så tackade jag nej i alla fall efter många diskussioner, för i och med att just den här flytten till Tokyo kände jag fick inte mer familj och så. Det var inte rätt läge i livet att göra det. Sen var jag ledig ett tag och sen kontaktade han mig igen och sa så här, okej, men du får bo kvar i Sverige då. Sen har du ett kontor, du kan ha ett kontor, sätta upp kontor i Stockholm. Vi har ett kontor i London där du kan jobba ifrån och se i Tokyo x antal dagar i månaden. Yeah. Och då tänkte jag så här, men nu måste jag nog testa det.
Mm-hmm.
Så att började då det som sen kom att bli 1,5 år av ständigt alltså sittande i något plan någonstans. Antingen liksom, ja, det mest sjuka jag var med om, det var någon, alltså jag flög till New York och sen skulle jag flyga från New York till Tokyo, och det är ju så med datumgränsen att jag klev på planet torsdag 8:00, jag landade 8:00 i Tokyo liksom. Och då känner man så här, men det här kan inte vara bra. Det kan liksom
du haxar systemet.
Ja, så vad händer med alla de här timmarna? Så här, min kropp är inte så att den har pausat. Så att jag måste ju åldras de här 8, 9, 10 timmar som du tog. Men det var en otroligt lärorik resa och liksom på gott och ont.
Ja, hur var det? Alltså, hur var kulturen och arbetssättet? Och, jag menar, i jämförelse med H&M då, som är väldigt svenskt.
Ja, det var ju totalt... Alltså vi pratar yin-yang, det var ett motsatt förhållande. Så att jag brukar säga att om jag skulle ha fått erbjudande idag, eller det jag lärde mig därifrån, det var ju att jag skulle göra det som man innan man gör förvärv av företag brukar kallas för due diligence. Att man verkligen går in och tittar och värderar och tittar på liksom, är företaget det säger så att det ska vara. Jag skulle ha gjort min due diligence-process och sagt till Janai att jag jobbar en vecka med dig, bara för att se hur det är. Då hade jag nog aldrig tagit jobbet. Nej. Det var väldigt olika. Alltså väldigt få pratade engelska. Så att jag hade ju konstant två tolkar som följde mig. Och de tolkar ju liksom i skift och 20 minuter. Så att jag kom. Arbetsdagen började 7 på morgon. Så att min vana trogen så var jag uppe vid 4:45 för att gå ner till gymmet. För jag jagade upp de här dopamin, adrenalinet och knarkandet. För att orka med, helt enkelt orka med liksom mentalt också, orka med dagen. Men sen så började arbetsdagen officiellt 7 på morgon. Och sen pluggar man in sin lilla örsnäcka och slår på översättnings liksom, eller radiosändaren som man satt i byxlinningen. Och sen var det bara möten och väldigt styrt, väldigt, väldigt, väldigt hierarkiskt. Det finns ingenting på Uniqlo som gärna inte mer bestämmer. Och då pratar jag ner till en färg på en t-shirt. Utan allting presenteras för kommittéer och till syvende och sist för honom. Och säger han då att jag tycker att den där gula färgen på t-shirten är lite för skarp. Då gör alla en anteckning och så ändrar man den gula färgen till någonting annat. Så. Vilket är helt fascinerad. Och han är helt, det var helt, alltså allting minutiöst planerat. Jag tror att det kortaste mötet jag hade inplanerat var liksom 4 minuter med honom. Och då är det bara bang, sen in, dra caset och sen så tar man beslut så går man ut. Och så har man nästan som till så här tandläkartiden och har liksom en liten kö med människor som väntar på för att gå in och prata med honom. Så att han är... och det finns något fascinerande där samtidigt som det är något helt skrämmande när man kommer då... Som jag refererar till, tron på människan. Då.
Ja.
Även jag som chef kan säga till människor jag har jobbat med. Men det där löser du, jag litar på dig. Här mötte jag liksom ett helt toppstyrt företag. Där han liksom inte, jag fick inte göra någonting egentligen utan stämma om honom.
Vart du aldrig rädd och bara tvivla på dig själv i allt det här?
Absolut. Jag tror så här, det jag lärde mig väldigt mycket. Det var ju precis det du är inne på.
Mm.
Att någonstans, till slut så blir det lite så här. Ska jag säga eller göra som han gillar?
Mm.
Istället för vad ska jag säga och göra som jag tror är bra för Uniqlo. Som är anställd till att hjälpa till att växa och bli större. För det fanns ju någonting även inom Uniqlo som jag tycker om. Det finns en idé om att han tittar ju snarare på vad Steve Jobs gjorde med Apple. Att Apple hade 10 produkter som Steve Jobs byggde Apple på. Och han, Janai har ju sitt Uniqlo, han kallar för lifewear. Han vill ju ha de här produkterna som alla har i sin garderob. Det kan vara kashmirtröjan, det kan vara ultralight down jacket eller en t-shirt. Han är ju intresserad av mode och trender på det sättet. Men det fanns ju då en... Jag tyckte ju att idén är briljant, men den kanske måste alltid anpassas lite beroende till vad man är. Så att, och det kan vara färger, det kan vara passformar.
Mm.
Ett bra exempel är ju Ralph Laurens piket. Tröjor som aldrig riktigt tog fart i Europa bland killar förrän man gjorde en smal liksom liten tight slim.
De var fyrkantiga.
De boxiga, därför amerikanerna gillar boxar. Om du tittar om du går på en outletbutik i USA så kommer du se att färgkartor är helt olika. Vi har inte så här, vi har olika färgpreferenser. Men det betyder ju inte att du inte kan göra samma sak. Du måste bara anpassa det. Men tillbaka till din fråga, då blir det ju mer att istället för att säga så här, det här tror jag och stå för det, så börjar jag fundera på hur jag skulle kunna plisa honom. Och då börjar jag känna att jag börjar tappa bort mig själv. Börjar tänka så här, men undra om jag är så bra som alla alltid har sagt att jag är.
Mm.
Och det är en ganska destruktiv tanke. Den mal och den... Och då blir man rädd och det är som... Jag menar, en boxare som blir rädd och man tar upp garden och börjar skydda sitt ansikte. För nu kommer jag få stryk. Då får man ju stryk.
Mm.
Och jag fick stryk.
Mm.
Så att det, och det var väl den jobbiga liksom delen, att jag lite tappade bort mig själv där. Så att hade jag rebootat, hade jag gjort om det nu, så hade jag nog gått in och förmodligen bränt. Förmodligen så hade jag slutat mycket snabbare. Mm. Men då hade jag liksom kört principiellt på ett annorlunda sätt. Nu var jag lite mer svensk, född i vågens tecken. Och väldigt...
Men du våg.
Ja.
Balans är viktigt
för mig. Balans är superviktigt för mig.
Ja.
Det, och just det där tycker jag väl inte... Så här, jag menar att alla ska... Fan, mår alla bra?
Det är så här, Japan känns inte som ditt land.
Nej, det var ju inte det. Det var ju inte det. Så att det var efter 1,5 år det kände att nej, nu får det nu räcka. Och, då, det var, och det var nästan en känsla av att om jag inte gör någonting åt mitt livs, min livssituation nu, så kommer min fysiska kropp ta stryk. Då kommer jag bli sjuk.
Mm.
Så att då kände jag att nu räcker det. Men det tog 1,5 år.
Just vilken insikt nu efterhand du har gjort en sån resa. För då vet man ju också vad man aldrig vill göra igen.
Absolut. Och du vet också, det jag lärde mig, så vet jag också att för mig har alltid, och med anledning av min uppväxt och mycket annat, så har jag alltid jagat pengar eller status eller göra den här liksom karriären och allt det som kommer av det. Men, och där fick jag väldigt bra betalt, och hade jag kunnat bara suttit stilla i båten och inte brytt mig så mycket, alltså disconnectat mitt emotionella jag från mitt liksom, ja, från jobbet, då hade jag ju kunnat tjäna hur mycket pengar som helst. Men till syvende och sist, men jag hade blivit sjuk. Och jag kan inte göra det, så att då kan jag liksom, till din poäng där, för mig är det ju viktigt att känna den här passionen, samhörighet, att värderingarna stämmer överens, att jag utvecklas, jag går till jobbet och känner så här, fan vad kul, idag har jag fått lära mig någonting nytt.
Mm.
Och plötsligt så satt jag där och hade söndagsångest, hade ångesten efter liksom, när jag skulle tillbaka från semestern, och satte mig på ett plan långt borta från människor jag älskar och tänkte så här, vad fan håller jag på med? Och då spelar det faktiskt ingen roll. Då blir man nästan för apatisk för att kunna spendera de där pengarna på helgen. Jag bara satt i så här hotellrummet, tog lite promenader. Och när jag var ju så här 10 dagar i stöten liksom, i Tokyo. Det blev ju mer och mer att han ville att jag skulle vara i Tokyo. Så det var ju ett sätt för honom att... Han hivade in mig, och till slut... Han är van att äga människor. Det kändes ingen bra till slut.
Och jag skulle säga, vad är du stolt över just den tiden på Uniqlo, om du får titta tillbaka nu? Vi pratade lite om det du ångrar, men vad är du stolt över? Är det just att du kom till insikten då att det här är vad du inte vill göra?
Ja, det skulle jag säga. Att jag lärde mig lyssna på den delen. Och det är väl en resa, tror jag, en mognad sak genom livet. Att när man, och det kanske har att göra med att ju äldre vi blir, ju mindre tid har vi kvar och ju mer värdefull blir tiden.
Mm.
Och att man börjar fundera på, vad gör jag min tid? Och med vem umgås jag? Vad jobbar jag med? Och så vidare och så vidare. Så jag tror att den insikten, att börja lyssna på mig själv, är väl det som jag är mest stolt över. Men också lite jobbmässigt, att jag kände att det fanns ett skift där som hände bland de unga människorna på Uniqlo. Så stod jag för någonting som var den här öppenheten, nyfikenheten, ifrågasättandet av gamla normer eller sanningar, så här har vi alltid gjort. Och för Japan och japanska bilindustrin myntade ordet kaizen, som betyder constant improvements. Mm. Det är det japanska går ut på. Du gör det du gjorde igår lite bättre. Men i en värld där allting hastigt förändras, inte minst med digitalisering, klimatförändring och allt, så kan vi inte fortsätta göra det vi gjorde igår. Utan allting förändras blixtsnabbt. Och då tror jag på att då måste man ha ett öppet sinne, tro på människa, vara nyfiken och vilja röra sig framåt. Och vilja liksom utforska livet och allting som hör där till. Och det kände jag att jag fick väldigt mycket gehör från de unga. Medan Janai och liksom hans generation och management som jag tillhörde då under, som var män, det var ju inga kvinnor liksom. Så att det var vad det var, men jag var stolt över att jag kunde liksom så i alla fall ett frö och se att jag fick någon respons i ögonen och i sättet att jobba från de unga människorna.
Mm.
Det var kanske bara att jag kanske var lite för tidig där. Det kommer nog. Jag tror att det där är med allting, så här, med en generation som är uppvuxen med nätet, som inte känner gränserna mellan nationerna på samma sätt som den äldre generationen. och som inte har varit med i ett krig. Japan är fortfarande mycket präglat det som hände i andra världskriget. Och Janai tillhörde ju den generationen som växte upp efter krigen. Så att då kände jag så här, det kunde jag, när människor då säger, fan vad tråkigt, du var på väg att förändra någonting och nu slutar du. Så här, då kan man i alla fall känna att man kanske lämnade något eftermäle där människor säger, men fan det var lite roligare när han var här.
Ja, och du lyckades ju förändra det du lyckades förändra. Sen kan man ju alltid prata om hur mycket och hur länge.
Exakt.
Hur länge man ska orka vara kvar och liksom rucka på sin egen hälsa.
Exakt.
Men jag vet att det är väldigt många som lyssnar på podden som jobbar för mindre bolag eller driver egna bolag. Vad skulle du liksom säga är den stora skillnaden inom just om man tittar på varumärkesbyggande eller marknadsföring och jobba på en stor jätte versus ett litet bolag? För jag vet också att du investerar i mindre bolag, så jag kan tänka mig att du har med ganska liksom, ja, men bra input här på hur man kan tänka för att bygga ett starkt varumärke.
Det är ju alltid som så att fördelen med stort bolag, det är att de är stora. De har mycket pengar, de har djupa fickor, stora budgetar. Men vilket ibland faktiskt också är en jättenackdel. För att citera Kamprad, grundaren av IKEA, som sa att dyra lösningar är skapade av mediokra människor. Och det var ju hans sätt att uttrycka, för att IKEA skulle ju vara kostnadseffektivt. Men jag tycker att det finns lite sanning i det. Jag tror att när du har, vi människor är per se kreativa. Vi är födda, vår hjärna är kreativ om vi tillåter att ska vara kreativ. Så om jag har väldigt lite resurser, och det kan vara så här att hur ska jag möblera mitt hem eller vad ska jag resa eller vad jag än ska göra, så letar hjärnan efter någon form av begränsningar. Om det inte finns någon begränsningar, du kan göra exakt vad du vill, då blir det kanske inte så jäkla roligt, utan har du mer begränsningar, då måste du vara kreativ och säga, hur når jag ut? Det jag tycker om idag är ju att det finns en situation idag i världen där det finns egentligen, om vi ska vara krassa, så finns det för mycket produkter. Det finns för mycket av allt. Så att då börjar jag fundera på, vad har vi för produkt och vad gör den som ingen annan kan göra? Vad löser jag för problem för kunden, om det nu är ett konsumentriktat erbjudande eller en produkt man har? Och försöka jobba runt produkten. Så jag ser produkten väldigt mycket som nästan som en darttavla, om man tänker sig bullseye, den röda pricken som man alltid vill träffa. Det är produkten, det är alltid mittpunkten. Och kunden finns ju nära produkten. Och sen kan man prata om paketeringen, då börjar man gå ut i nästa ring. Och så pratar man liksom butik eller distribution. Och ju längre, sen kom licensieringen, då kommer det liksom längre och längre från produkten. Jag har ju alltid tyckt om att vara väldigt nära produkten. Och jag tror att sitter man i ett mindre företag, så då alla har vi ju våran verklighet. Så att jag tror att sitter jag i ett, alltså Swedish Stocking, som är ett bolag som är partner i, och vi säljer strumpbyxor, och vi är ett ganska litet bolag. Så vi får ju vara superkreativa med, okej, vilka skulle vi kunna samarbeta med, eller vad skulle vi kunna göra för att skapa content så människor pratar om det. För det tror jag också, så här, skapar man, blir man någonstans att man upptar ett space, till exempel i en podd eller över kaffemaskinen, så här, fan, har du hört vad som är i Stocking så har gjort?
Mm.
Då man måste förtjäna det spacet. Är du stor, i ett stort företag, så är det väldigt lätt att du bara köper utrymme. Men du kommer liksom inte få, förtjänar liksom inte spacet hos konsumenten då. Utan då blir det bara reklam. För massa år sedan stod jag på en buss någonstans i Stockholm, och det här var way, way back. Det var när Britney Spears hade signat på för PepsiCo och skulle göra någon reklam. Och så står två tjejer och pratar. Så bara, har du hört att Britney ska göra någonting med Pepsi? Så jag bara, undrar hur mycket de prisade henne, var kompisens svar. Och det är så här, kunden fattar ju det. De är inte dumma. Så att jag tror, stort eller litet, så måste man alltid leta efter den här relevansen. Att säga, vad kan vi göra som är relevant för kunden och få dem att prata om oss samtidigt som vi löser ett problem. Så i Stockings fall, då är vi helt besatta på att göra strumpbyxor som håller, som inte är en slit- och slängprodukt. Och vi är helt besatta med att kunna ta tillbaka strumpbyxor och göra någonting och recycla allting. Och plötsligt så mejslar vi ut ett varumärke som faktiskt, där vi är det enda hållbara strumpbyxvarumärket worldwide. Och sen kan många säga så här, ni är inte så stora. Så, nej, inte än.
Nej.
Det var inte H&M heller 1948 eller 47 när Erling började i Västerås. Att,
ja, men exakt. Ja. Och jag menar hur, alltså att det inte har funnits än. Jag som då alltså, använder strumpbyxor, man kan ju ha dem en gång, ett par vanliga strumpbyxor, så slänger man ju dem.
Och det var ju det som grundarna av bolaget uppmärksammade. Där det finns någonting, en dokumentär som heter Glödlamps konspirationsteori. Där vi just designar saker för ett kort hållbarhet. Och där vi ska liksom driva upp efterfrågan.
Det var hela tanken.
Alltså strumpbyxor var en lyxartikel på 50-talet. Man lagade, man var väldigt rädd om strumpbyxor. Det var ju någonting som man inte bara slit och släng. Men det har utvecklats till en slit och släng produkt. Och jag tror att essensen av hållbarhet, om vi nu talar sustainability och hållbarhet, är att vi måste göra produkter som håller mycket längre. Dels att produkten i sig själv är mer väldesignad, tillverkad på ett mer ansvarsfullt sätt. Men också att vi konsumenter och kunder tar hand om saker. Jag menar, köper du någonting på Hermès eller på Chanel, så ganska säkert så läser du liksom tvättanvisningar när du vädrar den, du tar hand om den, för att den kostar väldigt mycket, så det är nästan som en investering. Men det synsättet önskar man att vi hade mot allting. Alltså att vi behöver kanske inte tvätta så ofta. Det räcker med vädra. Vi kan borsta plagget eller om det nu är modeplagg. Så vi kan ju ta hand om saker och vårda det lite mer. Men framförallt så kan producenterna producera produkter som faktiskt är tänkta att överleva och inte bara sälja mer, mer, mer.
Verkligen. Och någonting är nyfiken på hur... Hur ser du skiftet att vara liksom nu i modebranschen, nu versus 10 år sedan, om man tittar på liksom, ja, men på alla sätt, alltså marknadsföringen eller det är så alltså det finns så många kanaler och plattformar idag. Mm. Ser du att det har någon liksom ja, hur ser du det på det nu versus då?
Det är precis som du säger att det, alltså kommunikationen, det finns så brutalt mycket kanaler. Och vi kunder tappar in i dem väldigt liksom i olika skede, olika syfte och överallt så vill man någonstans hitta något space där man kan prata med kunden. Så att det är mer fragmenterat och mer komplext att vara till exempel marknadschef idag.
Mm.
Samtidigt så är det ju också, det gäller ju även där att göra val. Att säga att okej, vi skulle kunna prata med alla hela tiden. Men, eller så väljer vi att titta på så här att vilken är våran kund och vad är mest relevant? Alltså jag jobbade som rådgivare för Chanel på skönhetssidan, eller gör det fortfarande. Och så hade jag ett prat när vi var nere i Paris på ett möte. Så då sa cheferna så här, jag funderar på vad vi ska vara på Instagram. Då sa jag, ja fan, det är en intressant tanke faktiskt.
Mm.
Kanske Instagram är för litet format. För Chanel är kända för att göra pompösa, stora saker,
ja.
Majestätiska saker. Och då kanske så här, Instagram, så här, är det för instängt? Är det för litet? Och jag tycker att i alla fall var en... Nu finns de fortfarande på Instagram. Så, ja. Men jag tycker diskussionen var intressant. Vad använder vi varje kanal till och ska vi finnas i alla kanaler? Så att jag tror... Återgå till din fråga, att dels så är det mer fragmenterat. Sen tittar man på modet som förut var skapat av modeskaparna, styrdes av catwalken. Nu känns det som att hela kreativiteten har tiltat över och blivit väldigt mycket kunden. Så här, vi fick någonting som kallades för influencers.
Ja.
De blev ju plötsligt designerna. Man gjorde samarbete med dem därför de hade förmågan att sätta ihop saker på ett nytt intressant sätt. Men tänker man efter så har ju det också funnits. Ja, men du har ju kunnat bläddra modetidning för 20 år sedan, så står det Get the Kate Moss look. Och Kate och den typen av personer som hade den här stilsäkra med hur vi satt ihop garderoberna blev ju stilikoner. Och det försökte modeskaparna efterapa. Men så att mode skapas, det är mer som med musiken, med spellister. Det finns inte så mycket givna format, utan du har en spellista som heter Fest, jag har den, men den kommer se olika ut i innehållet.
Mm.
Så att, och sen så kan man säga, den tredje saken är väl också att skönhetsidealet i modebranschen har ju hela den här mångfalden som måste reflekteras, vilket är helt underbart att se. Att det finns inte, alltså vi hade supermodeller, titta på supermodellerna på 90-talet, om det kunde vara Naomi Campbell eller Evangelista eller Kate Moss eller hela det gardet. De var ju såna stjärnor. Det finns ju väldigt stora modeller idag, men det är liksom mycket mer mångfald. Mm. Det är mångkulturellt. Och,
och många fler.
Många fler, de som är coola i Asien kanske inte coola i Sydamerika och vice versa. Och, så att hela den biten är ju, har ju förändrats radikalt. Det som är oroväckande och lite ledsamt är väl, vilket är en större fråga, men faktiskt lite drivet av modeindustrin. Och, men framförallt kanske mer av sociala medier också. Det är väl självbilden hos unga tjejer.
Mm.
Vad är snyggt? Vad är vacker? Vad är normalt? Och liksom att den photoshoppade verkligheten som vi tror är verklighet men som är verkligen är photoshoppad skapar någon form av ångest hos unga människor. Även i, hos mig till en viss del, om jag inte lär mig relatera till den.
Mm.
Att säga alltså, oj vad snygga de har, oj vad många handväskor, oj vad hon reser. Mm. Men själva verket vet ju inte det där. Allting kan ju vara stageat.
Ja. Ja, och det värsta är att man vet ju, speciellt man har varit med i produktioner som både du och jag har och sett att saker görs om, det stageas, det är photoshoppat. Men trots att man vet det här så blir man ju påverkad av att titta i ett flöde där det är perfekt. För hjärnan tänker ju inte alltid det här är stageat, utan man ser det och så tänker man att det där hade jag velat ha. Eller så, där hade... så det är svårt, till och med när man har sett det liksom stageas. Tänk då liksom alla där ute som kanske inte vet riktigt hur det funkar, eller som vet men också glömmer.
Så. Exakt. Och jag vet en av de första kampanjerna jag gjorde som marknadschef, då fotograferade vi med en fotografen var en av världens mest berömda fotografer, Richard Avedon. Och han fotograferade med en sån här storformat Hasselbladskamera. Och det här, vi pratar ju så analoga kameror. Vi har ingen aning om vad det fast som fastnar på bild. Du sätter ljuset, han hade en fjärrutlösare som han höll i handen. Och sen så plåtade han, tog en bild. Sen är du tvungen att veva fram för nästa, ta en bild. Men efter första bilden så sa han så här, okej, nästa outfit. Och då säger jag så här, okej, med all respekt Mr. Avedon, men ska vi inte göra lite varianter? Och så tittade han på mig och sa, men Jörgen, du ville ju ha den bästa bilden. Ja, du fick den precis. Och jag sa så här, hur kan du veta det? Trust me, jag vet det. Den sitter på filmen. Sen skulle han in i mörkrummet för att framkalla den här bilden. Men han visste det. Snabbt spolat framåt 20 år när jag plåtade med en fotograf som heter David Sims för ett helt annat bolag. Och där du har 20 pers som sitter i ett tält i liksom vad som kallas för post-production. De sitter och tittar på bilderna på sina Mac-datorer och flyttar huvudet och sätter upp kroppar. Och de monterar ihop idealbilden. Mm. Så att idag är ju fotografin, eller liksom hela den produktionen, handlar ju efter att skapa photoshoppade, monterade bilder som ska vara perfektion. Och samtidigt som vi människor är ju inte perfekta, vi är ju imperfekta, det är ju det som gör oss mänskliga.
Mm.
Och det är det som vi så här, man gillar med, så här, fan skönt, hon eller han har sina brister. Det som är perfekt är ju egentligen, tycker jag, ganska ointressant.
Mm.
Men ändå, som du säger, så går våran hjärna igång på det. Så vi kan titta på det, vi fattar, men så ser ju inte ut. Jag har fotograferat massa kampanjer med Gisele Bündchen. Hon är en av världens vackraste kvinnor, om du får mig som man. Men jag har ju sett henne när hon dyker upp till setet. Mm. Och liksom, hon är snygg. Men hon är en tjej.
Hon är inte som på bilden.
Hon är inte som på bilden. Men man vet, som du säger, man vet det här. Men ändå så triggas vår hjärna. Och det är någonting som gör. Och tyvärr då, som sagt, när vi då ser att den mentala ohälsan ökar lavinartat bland unga människor, primärt bland unga tjejer, och att ökningen av antidepressiva medel sker till största del bland unga, då tycker jag så här att all ägare av sociala medier, modeindustrin, jag tycker alla som jobbar eller på något sätt påverkar den självbilden har faktiskt ett ansvar att säga så här, men vänta, vi kan inte fortsätta så här.
Mm.
Därför tycker jag att det är bra när man måste säga att den här bilden är photoshoppad, eller jag tycker det är bra när modeindustrin skapar någon form av diversity i kroppar, i utseende, och på något sätt försöker omfamna det här, därför att hamna närmare den verklighet vi är. Sen är det ju fortfarande som så att mode har någon form av så aspiration och inspiration, så att det ska väl vara lite polerat, för annars, som jag säger, realiteten ser man ju varje morgon i toalett, i badrummet, spegel. Liksom. Alltså, reklam handlar ju om att...
Ja, och som lyxprodukter, det ska vara ouppnå... Alltså, det är så här...
Exakt.
Men på något sätt så är det ju också ett skifte. Det perfekta är ju på väg bort, ser man ju också bland trender i social media. Folk vill ha lite mer äkthet på ett mer liksom storlekar på kroppar, hudfärger. Så det är ju på väg åt rätt håll. Men det är som du säger, det här, det kommer nog aldrig suddas ut och måla upp en fantasi.
Nej.
Av någonting. Men jag är också nyfiken på vad, om du liksom tittar tillbaka, vad som känns viktigt för dig nu i karriären jämfört med vad som kändes viktigt för dig för 10 år sedan?
Jag tror att det handlar mer om alltså att hitta, dels att hitta saker, att få bygga saker och vara med och bygga, och vara med och bygga med andra då saker som kanske gör en skillnad. Och när jag säger gör skillnad, så kan det göra skillnad i positiv aspekt för planeten, som Swedish Stockings. Vi gör strumpbyxor, recyclat polyester, och vi tar tillbaka i recycle-program och allting. Och vi utmanar strumpbyxindustrin i hela världen till att göra saker och ting lite annorlunda genom att vara nagel i ögat på dem. Men det kan också vara om att förändra, göra någonting som blir liksom lite roligare, som skänker mer glädje. Eller det finns på så många olika plan, men att inte bara linjärt göra det här lite bättre av det vi gjorde redan igår. Jag kanske också, jag tycker att det är enormt tillfredsställande att få vara med och bygga bolag med entreprenörer. Jag och några kollegor grundade ett bolag, en trafikskola som är helt apart från allting annat jag har gjort, och som heter My Driving Academy, och vi har hållit på med det här x antal år. Alltså mer jag utifrån en styrelseroll nu, men varje gång jag ser en bil i Stockholm med My Driving Academy, där jag vet att det sitter någon som är på väg att få ett körkort och få den mobiliteten, den flexibiliteten som körkortet ger. Ibland kanske det första jobbet, för att samhället skriker på chaufförer för att kunna liksom lösa alla last mile och alla transporter. Då tycker jag att fan, det där är roligt. Det där var jag faktiskt med om, grundade, och jag är fortfarande med om att bygga den typen av bolag. Men också, och då, att få bygga ihop med och jobba med människor som man får energi och blir glad av. Där man kan sitta ner och titta i agendan och undra vad jag ska göra imorgon. Ja just det, jag ska ju få spela in en podd. Vad roligt att sitta här och prata med dig. Att få dela med sig, få den energin jag får av dig. Att sitta i ett sammanhang som gör att man tycker så här, vad kul jag har haft. Och försöka hitta den typen av lycka liksom i vardagssituationer. Med människor som vill. Och där jag med min erfarenhet och ålder, ska jag inte säga, jo, men jag har ju gjort det här i rätt många år, så jag kan ju säkert bidra med mina erfarenheter med saker så här, gå inte, kanske trampa inte ner i den gruppen, för den kommer fin. Alltså man blir någon som man kan bolla med, och jag får i gengäld lära mig väldigt mycket av unga entreprenörer och få ta del av deras energi, så att det blir liksom, leta efter de där win-win. Så att jag är nog mycket, mycket, mycket mer mån om vad tillbringar med, vad gör jag med min tid? Och vad jag vill ha för utväxling på den. Baksidan har varit nu i min karriär att man jobbar som rådgivare eller konsult eller vad jag ska kalla det. Det är att man känner sig lite handelsresande. Man går omkring med liksom en väska till möte och ger råd och delar med sig. Så ibland kan man känna sig, oj vad skönt det vore med ett kontor med jobbarkompisar. Där någon här frågar så här, hur var helgen Jörgen? Men jag tror just det där att hitta energierna och få vara med och göra saker som man till syvende och sist är stolt över att man varit med och byggt.
Ja. Och vad är du peppad på som komma skall? Vad har du för projekt nu? För de som är liksom nyfikna, nu har du berättat lite om My Driving Academy, Swedish Stockings, men du investerar i bolag, du är rådgivare. Nu gör du bara saker som du tycker är kul.
Ja, jag har ju förmånen, jag jobbar fortfarande väldigt mycket med, det kommer att bli en livslång relation med H&M. Så för jag brukar alltid säga att jag slutade på H&M trots att jag verkligen älskade att jobba för det företaget. Och trots, jag hade och alltid haft en superbra relation med Carl-Johan Persson som nu är styrelseordförande. Men så jag jobbar fortfarande med dem, men det är på deras business venture-sida då, som De har ju bland annat majoritetsinnehavet i Sellpy där vi tittar på cirkulära affärsmodeller. På hur kan vi skapa cirkulariteten, eller vi har on demand, kan man tillverka produkter on demand? Det vill säga du köper något av mig och då tillverkar jag det och inte tillverkar innan och hoppas på att kunna sälja. Det vill säga hur eliminerar man reor? Hur eliminerar man allting som ingen vill ha, som ändå är tillverkat på med resurser som planeten ändå har stått till förfogande nu? Så det är en del av mitt ben. Och det andra är när man då jobbar med olika entreprenörer. Och där är som, jag tycker att det är superroligt, den här lilla körskolan som var liten från början, som nu efter vi köpte upp en annan och gått ihop med en körskola är Sveriges största, by far den största körskolan. Mm. Och där vi nu kan då blicka liksom på vad händer om vi tar det här vidare ut i Norge, Danmark, Finland. Och jag jobbar med ett svenskt skincare-bolag med produkter som vi pratade om det kort innan. Mm. Här, som produkter som verkligen levererar, funkar, som kunden är jättenöjd med. Som säljs både i Australien och USA och nu börjar sälja i Kina. Och, jag tror att det är liksom... Jag känner att det finns mycket som jag har jobbat med en lång tid som nu också, som vi alla har varit så inlåsta av den här pandemin. Så nu känner man bara, vad det ska bli skönt när allting öppnar upp. Ja. Att man kan börja resa igen och vi kan börja liksom blicka lite framåt. Och då känns det som att det är väldigt många av de här projekten som jag givetvis är bias och väldigt färgad av, som jag tycker förtjänar att nu ska det här börja ta fart. Ja. För att idéerna och människorna är rätt och det ligger så fruktansvärt mycket hårt arbete bakom. Och även då det jag jobbar så att säga inom H&M, att det finns så mycket. Jag känner just nu att det som händer ute, vi kan prata om liksom det digitala med AI, så här, det finns så fruktansvärt mycket som händer. Så jag tror om vi blickar tillbaka om 5 eller om 10 år, och minst det här samtalet, så kommer vi ha en värld som vi inte ens kan förutse eller ens förstå idag. På vad det kan göra med allt ifrån bota sjukdomar, med alla de här klassiska problemen som vi har liksom brottats med under lång tid. Och, så att jag tycker så här, just nu tror jag aldrig att världen har sett så spännande ut. Och nu väljer jag, jag är en obotlig optimist. Så jag vet att man krigar, jag vet att man bråkar i Ukraina, jag vet vi hade en Trump och så här. Men jag väljer att ändå fokusera på det ljusa och skapa hopp. För jag tror att att framtiden är väldigt, väldigt ljus. Trots att det finns mörka distraktionsmoment.
Ja, gud, jag är likadant, jag kollar inte ens på nyheterna. mina vänner blir jättearga. Jag är jätteprovocerad av det här. Men vadå? Det är dålig energi. Jag ska inte gå in på det.
Nej, men jag tror så här lite som du sa, ungefär som med skönhetsbilder och allting. Så vi vet ju också till att våran hjärna omfamnar. Vi är ju programmerade för att omfamna risker, se faror. Det är därför vi överlever.
Det begränsar ju oss.
Exakt. Så därför tänker jag fortfarande The Guardian, den engelska tidningen, som har på sitt Instagramflöde, som jag verkligen rekommenderar, där de kan liksom säga, här är 10 bra saker som har hänt den här veckan. Ah, för att de bra härligt. Sakerna, de delar inte vi lika mycket.
Nej, för det driver inte klicks.
Exakt, klicken drivs av att du är rädd eller känner dig hotat eller blir förbannad eller någonting annat. Och det är de här mörka krafterna, och då tror jag att det är skönt att det finns då sådana som du och jag som försöker någonstans säga så här, men vad fan, det är klart att det finns mörka mål, men det finns bakom målen finns en sol också, det är där man jagar.
Men nu har jag också en fråga off guard här. Är det någon du skulle vilja lyssna på i podden? Någon gäst?
Oj, den här borde jag ju varit förberedd på.
Men jag tänker, du har ju nämnt ett roligt bolag eller två, kanske.
Ja.
Strumpbyxorna?
Ja, absolut. Jag skulle nog vilja, jag tycker att jag har en otroligt fantastiskt bra samarbete med Linn på Swedish Stocking. Som jag tycker en förebild, liksom ung kvinnlig entreprenör med ett stort hjärta och ett etos för att göra affärer på ett sätt som inte belastar planeten. Och sen inte rädds för att vara den här nagen i ögat. Kaxig, stark, självständig kvinnlig entreprenör. De vill vi, eller i alla fall jag, ser mycket mer av. Så att henne skulle vara rolig att lyssna på.
Nu bjöd jag dig på det.
Ja, tack.
Jörgen, tusen tack för att du ville vara med.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.